Ja, då var det en ny månad igen.
Jajamän.
December står för dörren och jag heter Per Ståhl och vid min sida har jag...
Pekka Kente, makro...
Makro och
analytiker.
Jag kallar det för våran strateg också.
Ja.
Mycket kallar texterna, kort och gott. Ja, det är ny månad, det har hänt jättemycket under hösten. Nu är december står för dörren. Det är första advent nu på söndag. Du gasar ju faktiskt på lite nu.
Ja, jag gör ju det. Ja, som sagt, jag måste erkänna att jag har varit alldeles för försiktig, ja, framförallt under hösten här när vändningen kom. Och man kan väl säga att det är väl flera orsaker till det. Det ena är ju givetvis att den amerikanska centralbanken har sänkt räntan 3 gånger. Det ska vi inte glömma. Det har varit en väldigt positiv signal för marknaden. Det andra är ju att företagsrapporterna faktiskt togs emot på ett tydligt sätt, eller till och med bra sätt. Jag tror att i USA så överträffade runt 3/4 av företagen prognoserna.
De låg ställa prognoserna.
Ja, det får man väl säga att analytiker faktiskt skruvade ner vinstprognoserna inför tredje kvartalet. En tredje faktor är ju att handelsförhandlingarna mellan USA och Kina har gått framåt. Vad vi tror, det är mest prat och väldigt lite verkstad. Vi väntar ju fortfarande på att se någonting på pränt.
Men har inte marknaden liksom köpt det med hull och hår?
Jo.
På något sätt. Man har ju bara svalt betet.
Ja, det har man ju gjort. Och dessutom kan man ju säga att det är långt ifrån något fullödigt handelsavtal som kommer att presenteras om och när det presenteras.
Ja, men
det är bara fas 1.
Och det handlar mest om tullar?
Ja, mest om tullar. Det handlar väl dels om skydd för intellectual property.
Det gjorde de ett utspel tidigare i veckan, såg jag, kineserna.
Ja, kineserna köpa amerikanska jordbruksprodukter och lite annat. Det är väl ungefär vad vi vet. Sen, en nyckelfråga där är ju också att Trump har ju sagt att han ska påföra nya tullar den 15 december. Och nu väntar vi väl i första hand på att han ska stryka de tullhöjningarna ur agendan eller i alla fall skjuta fram dem.
Ja, om vi bara bromsar, är det inte en tullhöjning som redan är on hold eller vad man ska säga? Inte den om oktoberhöjningen eller?
Ja.
Som man inte, eller, alltså jag känner mig bara förvirrad.
Som inte levererar. Som
den utan den höll man inne med, om man säger så.
Men nu är det ju 15 december som gäller. Mm. Och min bedömning är i alla fall att Trump nog måste stryka dem för att handelsförhandlingen ska gå framåt. Och att vi inte ska få en stor besvikelse på börsen. Men vi får se. Trump är oberäknelig. Men signalerna är väl ändå i den riktningen att han, i alla fall från andra företrädare i den amerikanska administrationen, att de nog kommer att försvinna. Men det är Trump som har sista ordet där, och vi vet inte.
Nej, vi får hålla oss på halster lite till. Stökar det här till någonting nu? Jag tänker lite med Hongkong. Nu skrev president Trump under...
Ja, han var ju tvungen.
Han var tvungen,
Han ville ju inte egentligen, men han var ju tvungen eftersom det gick igenom nästan total majoritet, eller en väldigt stor majoritet i den amerikanska kongressen, så var det ju svårt att stå emot det. Mm. Men han har försökt tona ner betydelsen av det i relationen mellan USA och Kina.
Jag tänkte på en annan sak som du gillar ju lite statistik också, hamrar runt i databasen och så här. Jag såg att du pratar om att december, om vi bortser från i fjol i december då det var blodbad på börserna, brukar vara väldigt stark på månad.
Vad är det? 72% av decembermånaden under de senaste 20 åren har ju varit plusmånader. Så att det, säsongsmässigt brukar det vara en stark börsmånad.
Det talar lite för att det kan bli en stark avslutning på
det. Ja, det är väl en av delkomponenterna bakom det. Däremot så kan man väl säga så här att det finns nog, i och med att vi har haft så stora börsuppgångar, så sitter man som fondförvaltare kanske man funderar på låsa in en del av vinsten så här i slutet av året, och det är väl en risk då.
Jag tänkte på en annan oro och risk som har figurerat under ganska lång tid nu, som kanske börjar hitta något, det är ju Brexit-frågan. Det är ju, britterna går till val här i mitten på december.
Ja, 12 december är det val då, och Boris Johnson och Tories leder ju tämligen överlägset i opinionsundersökningarna. Och det mesta talar ju, om man utgår från dem, att man får någon form av egen majoritet, eller i alla fall med något tryggt stödparti får en egen majoritet i parlamentet. Och då skulle man kunna genomföra en Brexit tidigt nästa år. Nu har ju brittiska opinionsundersökningar varit lite opålitliga de senaste åren. Vi såg det med Brexit-omröstningen och även i det senaste valet. Mm. Så att, men just nu så ser i alla fall ledningen så pass betryggande ut så att det skulle väl ska till någon sorts stor händelse för att ändra på det här fram till den på bara 2 veckor. Liksom. Dessutom har ju Brexit-partiet sagt att man inte utmanar Tories i regioner eller ja, lokalval där det är jämnt. Mm. Man vill inte sno röster.
Nej, och det vore väl bra att bli av med den här, kunna dra streck över hela frågan på något sätt. Så man vet hur spelplanen ser ut.
Nej, men det är ju precis som handelsfrågan, Brexit-frågan. Visst, man lär sig att leva med den, men det blir ju väldigt sådär. Marknaden tröttnar ju till slut och det har väl hela analytikerkåren gjort när det gäller Brexit-frågan. Delvis också när det gäller handelsfrågan. Ja. Men vi vill ju se ett slut på det.
Ett slut på det. Vi vet mer den 12 eller 13 december.
Ja, 12 december blir ju då nyvalet och 15 december är ju tulldatum.
Det är viktiga datum. Mm. Det vill Lucia, vill jag bara påpeka. Ja. som också ett viktigt datum. Jag tänkte på en annan oro på något sätt som man har lagt på hatthyllan nu. Och det har gått så jäkla snabbt. Det är den här recessionsrisken som liksom har varit med. Jag har tittat på bofundersök. Det har varit överst liksom på riskskalan. Den har ju försvunnit bort mångt och mycket nu. Ja. Bara på några veckor känns det som.
Nej, men alltså, jag kan säga så här att jag tycker att analytikerkåren eller kanske framförallt investerarkåren har sprungit lite i förväg när det gäller att det skulle komma någon sorts konjunkturvändning. Om vi bortser från USA som faktiskt presterar rätt bra så ser det ju ganska svagt ut i övriga delar av världen. Men så att säga kurvorna i alla fall stabiliseras på vissa håll, pekar lite uppåt. Vi skönjer en industribotten så är man en väldigt optimist så kan man ju räkna hem en ganska fin konjunkturvändning i början på 20, eller under första halvan av 2020. Men jag tycker inte vi är riktigt där än, så jag vill vara lite försiktig med det och att övertolka de här.
Men det känns ju som marknaden har tolkat in mycket, både med avtalet och sen att på något sätt att vi kanske är på botten nu och det kommer bättre viktig statistik.
Ja, det behöver ju inte komma mycket, liksom, det kommer inte behöva behöver inte komma några jättepositiva överraskningar för att den här konjunkturbollen ska vara i rullning. Mm. Dessutom handelsfrågan löser sig på ett hyfsat sätt. Vi kan lägga Brexit bakom oss. Ja, då är det ju, då kanske företagen också törs blicka framåt. Det är ju faktiskt investeringar som har varit det stora ankaret, eller vad ska jag säga?
Hemskon egentligen.
Draggen.
För ankaret har ju egentligen varit privatkonsumtionen. Ja, även i Sverige och USA. Den har ju stått för stora delar av hela uppgången och inte företagsinvesteringar. Men jag tänkte på en annan sak på det här temat. Något som hände förra veckan som marknaden har pratat jättemycket om. M&A eller uppköpsvåg. Liksom där. Förra veckan var det 4 jättestora affärer faktiskt. Det var 70 miljarder dollar totalt. Och det som slår mig, jag har ju nyss varit i USA. Det var man så övertygad om att M&A-aktiviteterna, de globala, de kommer styras av amerikanska bolag. För de har stark dollar i ryggen. De har hög värdering på börsen och så. Så det är bra att köpa andra bolag. Men nu har det varit helt tvärtom. Vi har ett Mitsubishi, japanskt bolag, varit in och gjort köp i USA. Vi har LVMH, gjort ett amerikanskt förvärv av Tiffany's. Vi har Novartis, som också schweizisk bolag, i och för sig en stark valuta. Har väl de har varit in och köpt ett amerikanskt biotechbolag inom kolesterol. Och sen har vi en amerikansk affär, Charles Schwab, som köper en konkurrent då. Det hände nästan över en natt. Alla 4 affärer, det stora affärer, det marknadsledare. Man konsoliderar marknaden och sådär. Det känner jag lite att riskaptiten har höjts lite som du är inne på, att nu vågar företagsledaren att titta lite framåt. Ja. För det här är ju tydliga signal tycker jag.
Det är ju dels en effekt av att det är väldigt billigt att finansiera sådana här affärer givetvis. Och så, precis som du säger, sitter man med, själv med en aktie som är högt värderad så kan det ingå som en del i köpeskillingen.
Ja.
Och sen att man faktiskt börja se liksom, en ljusare konjunkturbild framför sig. Mm. Så då är det väl ett ganska bra läge att göra det. Ja. Även fast man måste säga att de här affärerna du pekar på, det är inte några billiga affärer.
Nej, det är inga billiga, men LVM och jag förut, de är upp 60% i år och de skulle göra faktiskt, du är helt inne på det, de skulle göra obligationsfinansiering till stora delar jättebilligt och så. Och även Novartis har gått väldigt bra. Så där. Så visst, det är bolag som har gått, de har råg i ryggen får jag säga. Jag tänkte på en annan sak som jag tycker inte har varit under radarn, men som inte har varit så där jättemycket i medvetandet. Men om vi backar ett år, alla centralbankerna, de var helt osynkade. USA körde sitt spår, det var både 3 höjningar förra året eller något sånt där. Och det var det. Nu är det liksom de på banan igen. Vi backar några år. Nu är det liksom mycket mer duaktiga toner från i princip alla.
Mm.
Hur, det kommer vi väl ha med oss nu in i 2020, tänker jag. Och vi har Riksbanken som då kanske gör tvärt emot. Då.
Om vi tar de här stora centralerna, visst, de är synkade. Och alla är ju på spåret att stimulera. Amerikanska centralbanken säger sig att ha tagit en paus. Och det är väl kanske sant. Och det är inte helt negativt heller att de tar en paus, eftersom det betyder att amerikansk ekonomi faktiskt utvecklas hyggligt. Mm. Men inflationen är låg. De har utrymme att stimulera ytterligare. Så att vid någon eventuell besvikelse till exempel på arbetsmarknaden så är de nog fort ute med en ny sänkning. ECB kan ju inte göra så mycket. De är ju i botten nästan. Men Christine Lagarde, ny chef där, skulle kunna utöka obligationsköpen. Här brottas man ju också med en väldigt, väldigt låg inflation.
Mm.
Och Kina, högst troligt nya stimulanser. Mot det här ställer vi då en riksbank som faktiskt ska höja i december.
Men å andra sidan har de sänkt förväntningarna på räntehöjningar framåt i tiden. Och jag kan inte all teknikalitet, men det är väl ändå någon form av stöd kvantitativa.
Min tolkning av vad Riksbanken håller på med, det är bara att man vill krypa ur minusräntan. Mm. Alltså det ska absolut inte ses som ett försök till åtstramning. Liksom. Utan det är, man vill krypa ut ur minusräntan. I princip så struntar man ju i inkommande statistik, makrostatistik som har varit åt svagare hållet, inflationen ligger under målet, andra centralbanker sänker och man håller fast vid den här bilden. Det ska mycket till för att de ska ändra sig. Men som sagt, och sen precis som du säger så skjuter man fram en nästa liksom räntehöjning ligger liksom x antal år framåt i tiden. Liksom. Det vi pratar om tidigast 2022 eller någonting. Och jag tror att det kan dröja ännu längre faktiskt.
Men när det kommer in i folks medvetande att det kanske inte blir, för nu börjar att de inte pratar om att räntorna ska upp särskilt mycket på särskilt kort tid. Kommer inte det att kunna gynna både konsumtionen och jag tänker nu fastighetspriserna börjar stiga igen här i Stockholm och delar av landet igen nu för att man känner sig lite tryggare för att man vet att den här lågränteperioden kanske förlängs under x antal år.
Jag menar alltså, absolut, mycket som talar för, jag menar arbetsmarknaden har inte försvagats särskilt mycket framförallt efter att vi fick nya statistiksiffror. Och så sagt att fastighetsmarknaden har vänt upp, börsen har gått bra, det borde gynna, absolut gynna privatkonsumtion. Å andra sidan så är hushåll påfallande pessimistiska om vart svensk ekonomi är på väg. Så här, som Konjunkturinstitutet mäter sina hushållsundersökningar så är man superdeppig och tror på en djup recession egentligen.
Men brukar det vara en bra indikator?
Ja, eller? Alltså hushållen har väl historiskt sett varit hyggliga på att förutse konjunkturen. Men den här gången tror jag att de har fel. Jag tror att man har påverkats av annat också. Att det har varit väldigt mycket negativt kring kring helt andra saker än det som rör ekonomin. Och kanske lite skrämda också, ja, av att Riksbanken faktiskt pratar om en höjning. Det är många som sitter med stora lån även fast...
Och sen ser man inte framåt vad de säger om åren som kommer, utan man tittar kanske lite för kortsiktigt.
Ja, man ser bara på till decembermötet.
Det där vill jag bara haka på. Nu är det helt utanför manus. Jag tänker på, du säger att de kan ha fel den här gången. Jag tänker på en annan sak som marknaden, stora delar av marknaden hade totalt fel på om vi backade sommaren. Det var den inverterade räntekurvan eller avkastningskurvan i USA som blev inverterad, och det hade inte hänt sedan finanskrisen, och folk blev ju mer eller mindre livrädda. Det är ju helt borta nu.
Ja.
Och handlas bort och på något sätt.
Man kan tolka det på två sätt. Marknaden hade fel. Det blev ingen recession. I alla fall inte än. Det är säkrast att lägga till. Å andra sidan, marknaden har ju rätt. Fed låg efter i sin syn på vart räntan skulle. Man ska ju komma ihåg att för varje räntesänkning de har gjort, de har gjort tre räntesänkningar. Efter varje räntesänkning har de sagt att det här var bara en säkerhetssänkning, det kommer ingen mer räntesänkning. Och det är ett budskap som man har upprepat efter varje gång. Och nu har man även så sagt så den här gången. Den här gången har man dock haft lite stöd av konjunkturdata och att marknaden faktiskt tror på deras linje.
Men man får väl ge Trump lite rätt här, för han är ju på något sätt den som har klagat mest och ändå fått igenom sin tro eller vilja. Eller hur man nu, ska jag tolka honom så ska räntan sänkas fortsatt under 2020.
Nu tror jag att han har haft helt andra än på något sätt realekonomiska tankar han har gjort det. Men han har ju sett det som en del i handelsspelet. Att i Kina sitter politikerna med centralbanken i handen och kan styra dem. Och få en försvagning, till exempel en försvagning i yuanen. Medan Trump då har få eller egentligen inga möjligheter att påverka den amerikanska centralbanken. Och han har ju hela tiden sagt att han vill ha en ränta ner mot nollstrecket. Just för att sätta press på dollarn och även sätta press på Kina.
Ja, men det där är intressant. Det var ju min nästa fråga. För jag har sprungit på många sådana outlooks nu, du vet, inför nästa år. Och jag tror att fjärde outlooken jag var på, när alla pratade om att kronan är ju totalt undervärderad. Vilket det pratas mycket om debatten hemma, och att den jämförs med turkiska liran och några andra valutor liksom som extremt undervärderade mot dollarn. Jag tänkte, det är lite som du sa innan, det är svårt att se när det är en vändning eller sån här börsvändning som har varit nu. Och är det en kronvändning vi ser nu? För kronan har ändå varit hygglig nu sedan någon gång när börsen vände starkt.
När börsen vände och när Riksbanken signalerade att det trots allt skulle komma räntehöjning. Vi ska ju också komma ihåg att hösten brukar vara en svag månad för kronan. Så det här är emot det normala säsongsmönstret att kronan stärks just nu.
Men jag skulle inte rätt tala för att vi...
Ja, det är ett styrkebesked. Och jag tror att när Riksbanken väl levererar en sänkning och vi når upp till nollräntan, då tror jag att vi kan få se en skjuts i kronan. Samtidigt, om vi dessutom samtidigt ser att den globala konjunkturen stabiliseras eller till och med stärkt, så borde vi få, då talar väldigt mycket för en kronförstärkning.
Pratar vi kronrally eller?
Nej, det törs man inte spekulera i. Vi är många som har gått på nitar i den svenska kronan under de här senaste 20 åren. Så att, men absolut en starkare krona.
Ja, jag tänker på en annan sak. Det är snart jul, Pekka.
Yep.
Då brukar man önska sig julklappar och så. Det är väl något annat jag tar med mig nu när jag sprungit runt. Jag har varit i USA och lyssnat på mycket makrostrateger. Och det känns lite som en julklapp. Som kanske det är de här finanspolitiska åtgärderna som alla vill se nu. Som även avgående Draghi.
Ja.
Han på något sätt levererar ju sitt tal, sista tal. Att nu har vi gjort det vi kan liksom, och nu är det upp till finanspolitiken och sådär.
Han var ju väldigt tydlig, och det kunde han ju vara då, det var hans sista tal.
Ja, det var sista talet. Men är det mer en önskan nu från marknadens aktörer och liksom att man hänger upp sig kring det, eller är det Är det genomförbart, tror du?
Ja, det är ju genomförbart. Mm. Framförallt i Europa så har det ju ett antal länder som definitivt skulle kunna stimulera och kanske behöver stimulera. Tänk på länder som Tyskland, gott om utrymme, Nederländerna, Österrike, kanske finns några andra länder. Frankrike kan hänga på trots att de inte har de starka statsfinanserna i ryggen. Tyskarna håller emot än så länge. Men tysk ekonomi tragglar sig verkligen framåt. Och får vi se liten uppstuds i arbetslösheten till exempel, så skulle det mycket väl kunna komma ett paket liksom, i inledningen av nästa år.
Men de här länderna som kanske behöver, jag tänker nu det kollapsande broar i Italien och dylikt, det måste ju vara en infrastruktur som inte är sådär top notch. Finns det utrymme där exempelvis?
Nej, det finns det egentligen inte, utan tvärtom så skulle de behöva hålla på att sanera. Men vi minns ju för x antal år sedan här när till exempel Tyskland och Frankrike bröt mot stabilitetspakten och lät sina underskott stiga. Mm. Så öppnade det ju liksom någon sorts dammluckor för andra ekonomier. Mm. Så att det är väl också det som är kanske risken som Tyskland ser liksom, när alla skriker efter tyska stimulans. Att, börjar vi så kommer det andra. Men som sagt,
vad gör vi på hemmaplan då? För det här,
här händer det ju inte så mycket.
Men man gör väl ändå lite tekniska grejer?
Men det är ju småslantar. Det som egentligen behövs är ju liksom en stor översyn av hela det liksom finanspolitiska ramverket som det så fint heter. Mm. Alltså vi måste fundera på om vi ska ha liksom överskott i finanserna alltid. Hur låg statsskuld ska vi ha? Liksom. Det är de frågorna som måste upp på bordet innan vi kan få se
några större satsningar.
Ja. Annars är det ett gyllene läge som sagt för att låna pengar till en extremt låg ränta. Liksom. Om man skulle vilja göra investeringar som har effekter på lång sikt.
Och det skulle kunna lyfta både BNP och börserna på sikt.
Sen får du inte glömma bort också att vi har ett amerikanskt presidentval då nästa år.
Jag har inte glömt bort det. Men
Donald Trump har ju utlovat infrastruktursatsningar och sådär. Och det är väl dags att leverera det här inför valet.
Men finns det utrymme där? Liksom? Vi pratar om Italien som inte har utrymme. Så.
Nej, det är egentligen inte. Men man har ju släppt på det här i USA. Mm. Det diskuteras ju också. Det är ju en stor fråga liksom, att man diskuterar med de här låga räntorna, så kan man ju låna på. Man behöver inte ta hänsyn till statsskuldens storlek på ett liknande sätt som man behövde göra för 10-15 år sedan.
Nej, det var en helt annan retorik i media och finansmedia och bland ekonomer. Jag tänkte bara avsluta, tog in mig på spåret, det var ju presidentvalet. Mm. Det börjar ju, demokraterna, där är det ju många som är med nu och vill bli presidentkandidater. Och senast nu kom Michael Bloomberg.
Ja.
Annonserar att han ska vara med. Mm. Hur tror du det kommer påverka under året eller vår? Det är primärvalen i mars och april och så. Mm.
Nej, men alltså, som jag ser det och som jag läser det, är ju att plocka demokraterna fram en kandidat som ligger åt det mer extrema hållet, alltså väldigt vänsterinriktad. Mm. Då ökar sannolikheten för att Trump sitter kvar, vilket borde vara positivt för finansmarknaden. Mm. Blir det Bloomberg eller kanske till och med Joe Biden som kommer fram, då är det en större utmanare till Trump.
En större utmanare till Trump. Vill marknaden, hur tror du marknaden?
De borde ju gilla Bloomberg som äger all som alla sitter och tittar i hans statistik-sheet.
Ja, men jag tänker de är ändå mer för frihandel och det här. Då backar man ju lite den senaste årens trend mot mindre frihandel och mer protektionism och hela den biten då.
Ja, men kanske också en försiktigare inställning, i alla fall om det är Bloomberg till exempel, att köra med budgetunderskott eller liknande. Han vill nog se en väldigt mycket mer stabil offentlig sektor till exempel, eller att administrationen ska behöva spara istället för att slösa.
Ja, vill jag komma tillbaka där mycket under nästa år, det är helt klart. Men då får vi väl hoppas på en stark push fram till årsskiftet.
Ja, hoppas jag på det. Och sen hoppas jag på lite snö också.
Ja, det gör vi. Den kan komma helgen. Tack så mycket, Pekka.
Tackar.